Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Amerikabrevet säsong 2, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Jag heter Fanny Reutersvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Ulrika Pettersson, grundare av Unna Bakery. Hennes idé att baka svenska småkakor har under de senaste 4 åren växt till en blomstrande business på Manhattans Upper East Side.
Jag har bakat hela mitt liv. Jag har liksom en sweet tooth som heter duga. Jag kommer ihåg att jag kom hem från skolan och då hade jag ett tag dille på att göra kladdkakor. Jag kanske inte var den enda som gjorde det, men gud, det var nästan varenda dag så gjorde jag kladdkakor.
I det här avsnittet får vi höra om hur Ulrika gick från att vara en uttråkad grafisk designer på Manhattan till kakbakande entreprenör och småföretagare. Hennes kakor säljs numera i butiker över hela USA och snart stundar en internationell lansering. Men det har inte alltid varit enkelt. Tidiga månader och många brända plåtar tog det innan recepten var på plats. Dessutom har den självkritiska rösten i huvudet inte helt lagt av, trots alla framgångar. Det här är Amerikabrevet säsong 2. Välkomna!
Jag heter Ulrika Pettersson. Jag bor i New York, Upper East Side. Jag har ett eget bageri med svenska småkakor.
Härligt! Och välkommen till Amerikabrevet. Jag har ju betraktat dig lite på avstånd och följt dig på Facebook och köpt dina kakor och sådär.
Så
det är väldigt kul.
Tack för stödet.
Ja, det är här. Ja. Men kan inte du berätta lite först vad du gjorde innan Unna kom till? För du bodde ju i New York några år innan dess.
Ja, absolut. Jag kom hit med min man för 8 år sedan och då var jag mammaledig. Jag var med min första tjej då. Ja, vad gjorde vi då? Ja, du vet, allt man gör när man är mammaledig.
Var i parken.
Ja, vi var i parken och vi gick på mammagrupper och du vet, allt ja. Det där. Och sen började jag frilansa som formgivare, för det är formgivare jag är utbildad som. På lite olika byråer här i New York. Tyckte väl det var ganska tråkigt. Och bara började göra en liten lista på vad är det jag tycker är kul egentligen. Vad vill jag göra? Då hade jag varit formgivare i 15 år och tyckte väl att nej, nu måste jag göra något annat.
Dags för någonting nytt.
Ja, verkligen.
Men hur kom du på idén till Unna Bakery?
Alltså jag hade faktiskt en coach. Jag hade nog en liten kris i samband med det här. Så hon hjälpte mig ta fram en lista på liksom, vad jag ville göra och så vidare och så vidare. Och det kom ju fram lite grejer där, men jag såg nog mest potential i den här idén. Att det kanske faktiskt skulle kunna funka. Och jag saknade något som var svenska småkakor här.
Ja, för det finns ju inte.
Nej.
Ja, de har ju kakor, men inte i närheten av våra småkakor.
Nej, jag tycker inte heller det. Det var verkligen något. Oftast är de ju ganska stora här och mycket chocolate chip och peanut butter och sådana här grejer. Mycket. Och det är ju gott på sitt sätt. Mm. Men det här tyckte jag att det fanns ett litet utrymme för.
Ja, men om man vill ha en så här, amerikansk kaka så vill man ha det, men är man sugen på en syltkaka så är man sugen på det. Det är lite två olika grejer.
Ja, det är två olika grejer, det är det verkligen.
Men hade du ett intresse då? Det måste du ha haft för bakning och sånt innan.
Ja, jag har bakat hela mitt liv. Jag har liksom en sweet tooth som heter duga. Så jag och min mormor och min mamma och sådär. Jag kommer ihåg, jag kom hem från skolan och då hade jag ett tag dille på att göra kladdkakor. Jag kanske inte var den enda som gjorde det, men gud, det var nästan varenda dag så gjorde jag kladdkakor.
Så gott.
Ja, så himla gott.
Men och unna, var kommer namnet ifrån?
Det är väl mest bara att man ska unna sig något. Liksom.
Jaha, okej, okay, såklart. Ja. Nu faller den pusselbiten på plats. Jag tänkte att det var ett namn, att någon hette Unna.
Ja, men det är många som tror att jag heter Unna.
Ja, ja. Man skulle ju kunna heta det, absolut.
Precis.
Ja, jaha, men unna sig någonting, ja, det var ju jättefiffigt.
Ja, och så låter det lite konstigt, men inte för konstigt kanske.
Nej, engelska, precis. Liksom. Det funkar både på svenska och på engelska.
Ja, ja.
Och vad har du i ditt sortiment idag?
Jag har faktiskt 7 smaker nu. Och jag glömmer alltid bort vad det är för dem. Men du vet, det är de klassiska bonkakor, drömmar, syltgrotter och ja. Så jag har redan glömt bort. Det är kokos och havrekaka. Och,
ja, alla de här 7 sorters
kakor. Ja, men det är 7 sorter nu liksom.
Ja.
Ja.
Och kan du berätta lite om processen från idé till att du stod där och höll liksom, den första kakan i handen?
Ja, alltså, när man tittar efter liksom, vad man höll på med. Så nu känner jag bara, men gud vad jobbigt det där var. Den här hela processen, den tog tid och den var väldigt stökig. Men jag hittade i alla fall en incubator i Harlem. Så det betyder att jag kunde hyra ett bageri där per timme. Mm. Och innan jag hittade det, ja men det tog ju tid. Men då fick man liksom göra lite kakor och de fick godkänna mig och lyssna på affärsidén och sådana där grejer. Jag har ju aldrig varit bageri förut. Så jag var så otroligt nervös första gången jag skulle dit och baka.
Det är mycket att lära sig sätta sig in i.
Ja, och så var alla andra där, tyckte jag var så himla proffsiga. Och jag kommer där och har aldrig, du vet, jobbat med det här på något sätt.
Nej, men, och där är det alltså, det var ett kök som du delade med andra som också var i startup-fasen.
Ja, precis.
Okej.
Okay. Precis.
Och de trodde så mycket på din idé så de sa, ja, kom och baka med oss.
Ja, precis, de gjorde det. Så det var ju tur.
Ja, det var jättetur.
Ja.
Och då stod du där från början och bakade själv? Eller hade du hjälp?
Nej, från början bakade jag själv. Och det fattade jag ju till slut att nej, men det här blir ju väldigt jobbigt. Så då tog jag in en som hjälpte mig. För du vet, man ska ju rulla och skära. Och liksom, det är många moment.
Många steg,
ja. Precis. Det är det. Och så det ska, sen ska det ju packas också. Och in i en box och skickas liksom. Ja, så då fick jag väl lite hjälp och sen blev det mer och mer hjälp ju mer vi växte. Och till slut så köpte jag en kakmaskin.
Okej.
Okay. Ja.
Och som, vad är det som gör kakorna
som, åt dig? Ja, men man lägger egentligen ner degen i en maskin och så kommer det ut liksom runda kakor på en plåt.
Ja, så den skär och gör.
Ja, exakt.
Okej. Okay.
Så då behövde vi bara göra liksom efterbearbetningen om vi skulle ha pärlsocker på eller om det ska ner lite sylt eller vad det nu ska. Ja. Så det, och det gjorde ju att jag kunde producera mycket, mycket mer kakor. Ja, det var en bra investering.
Hur visste du, hur kom du igång? Hur visste du vad du skulle ha i kakorna? Receptet och
jag provbakade väldigt mycket innan. Ja, och till slut så bara, men den här mina favoriter. Och så vart det en ganska bra spridning och sådär på smakerna och så. Mm. Så ja, min granne var en provsmakare med mig och kompisar och min man och barn och sådär. Ja, så jag fick mycket feedback.
Ja.
Ja.
Okej, vad spännande.
Ja.
Och sen började du sälja kakorna med en gång eller hur funkade den?
Nej, processen? Ja, gud. Jag tryckte boxar i Kina och så fick jag dem. Och sen kände jag att nu kan jag väl gå till en affär och kolla om de vill ha dem. Liksom. Och då visste ju inte jag hur lång hylltid jag hade heller på kakorna. Så jag sa 2 veckor. Liksom, för de var ju ändå förseglade i heat sealed som det heter.
Sådana små plast.
Ja, precis. Så nu fattar jag att 2 veckor är ju ingenting när man vill ha en kaka i, på en hylla i en affär. Liksom. De vill ju helst ha 6 månader. Men mina 2 favoritaffärer trodde ändå på det här. Liksom. Det är som en liten ostbutik liksom, som hade lite gourmet-grejer. Och så en annan affär som säljer, ja, men som heter Schaller och Weber, som säljer tysk skinka och, ja, men lite så här europeisk mat. Så de trodde på det här. Jag är evigt tacksam.
Ja, bra. Det låter som bra partners att ha så där i början.
Alltså ja,
lite
ja.
Mer finare mataffärer, eller vad man ska säga.
Ja, men det var det som var min tanke. Och, då, och eftersom de var fina, liksom ganska så här väl respekterade affärer, så blev det lite lättare att få andra butiker att haka på. Mm. Men det är klart det tog tid. Jag hade ju inga kontakter i den här branschen. Så,
var det ja. Du som stod där då och bara, hej hej, här är mina kakor.
Ja, och mejlade och ringde och gick dit. Och,
det är ändå fantastiskt att de sa ja.
Ja.
Att de liksom bara, ja, ta den risken och ja. Testa.
Ja, det är så himla bra faktiskt. Ja. Ja. De måste, då tänker jag att de måste nästan ha det i sin mission, i sin affärsidé på något vis. Att liksom ge små startups chansen. Och det tycker jag de är rätt bra på här i USA. De är inte rädd för nya saker på det viset.
Nej.
De välkomnar nya smaker, får man säga.
Det måste ju vara en jättefördel om man är sådär nystartad. Att man möts med liksom positiv attityd.
Ja.
Att folk är sådär, ja, vad spännande, vad ja. Kul.
Ja. Ja, men alla är ju så otroligt positiva. Liksom, man känner, men gud, det här kommer ju gå så himla bra. Och sen så fattar man att ja, men de är positiva. Men sen ska det ju mynna ut i en affär också. Det är inte alltid det händer.
Nej.
Men ändå så är det rätt skönt med det här positiva, tycker jag.
Ja. Ja, bättre det än tvärtom, höll
jag
på att säga.
Ja.
Men hur skötte du själva business-delen då? Hade du någon erfarenhet att driva företag och få det att gå runt?
Nej, det hade jag inte. Utan det, jag har ju också en partner som har den här erfarenheten, så jag har frågat han väldigt många saker. Så han har liksom hjälpt mig mycket, särskilt i början skulle jag säga. Liksom, hur man ska tänka och, ja, och gör det fortfarande såklart.
Men, och sen så sålde du dina första kakor till de här 2 affärerna och vad hände sen?
Ja, men sen så var det bara att jobba på, slita för att få nya kunder liksom. Och, ja. Jag var också med på en mässa som heter Fancy Food Show här i New York. Då hade det i och för sig nästan gått ett år. Men den var väldigt bra. Det är ju nästan, jag tror att det är den största så här gourmet-matmässan i USA. Och där träffar jag mycket folk. Så det känns som ett måste. Att vara med på lite mässor varje år och sådär.
Ja, ja. Och komma ut.
Ja.
Men vid det här laget då har det gått ett år, men du är fortfarande i princip själv i företaget.
Ja.
Driver det på egen hand.
Precis. Och så tar jag bara in hjälp när jag behöver det.
Och hur länge har du gått nu sedan dess? Vilket år är du inne på nu?
Jag började ju i augusti 2015. Så det är ju 3 år nu.
Ja, just det.
Ja.
Och vad har varit det bästa, det roligaste som du har lärt dig under den här tiden?
Åh gud, vilken svår fråga. vad har jag lärt mig? Ja, alltså jag har ju lärt mig att aldrig ge upp. Att bara fortsätta jobba, även om det känns tungt och ingen vill ha dina kakor och så vidare, så är det bara att fortsätta och till slut så kommer det att lösa sig. Så tycker jag att det är ungefär hela tiden.
Ja, ett jävla anamma.
Ja, men precis. Man måste vara lite uthållig, tror jag. Och bara inte bli nedslagen av motgångar.
Nej, verkligen tro på sin idé.
Ja. Exakt. Och det är nog det jag gör, för att det är klart att man har haft motgångar och folk som inte vill ha kakorna och sådär, för att oftast för att de blir för dyra och så då. Men ja, det är bara att fortsätta jobba. Det är det. Det är nyckeln. Fortsätt jobba.
Hur har det känts när du har fått en motgång och sådär?
Jag tar det väldigt personligt. precis det man inte ska göra, tror jag.
Nej, men det är också så lätt att göra det. Du har ju varit och levt med de här kakorna och ditt företag under så lång tid.
Ja, det är väldigt svårt att distansera sig från motgångar, tycker jag. Men jag blir bättre och bättre på det. Det gör jag. Men jag tror det. Jag tar det inte riktigt lika personligt längre. Men det är klart, man blir både ledsen och arg och trött och vill ge upp och bara skita i det.
Men sen vet jag att du har haft några också väldiga medgångar och vind i seglen. Berätta lite om höjdpunkterna.
Från början då var det, men hur ska jag säga det här nu då? Höjdpunkter, det är ju när man får riktigt bra, creddiga butiker som vill ha ens kakor. En annan höjdpunkt var ju att vi växte så pass mycket ändå så att jag fick flytta till en co-packer. Det betyder att ett stort bageri bakar mina kakor åt mig. Och jag är där när de bakar och kollar så att det blir som vi vill ha det och så vidare. Men jag fick ju så mycket annan tid då till att kanske driva företaget på ett annat sätt. Och kunna tänka på framtiden och sådana där grejer. Så det var egentligen den största framgången, tycker jag. Att kunna ha växt så mycket så jag kunde ta det steget att gå till en co-packer. Det kändes som ett kvitto på att det här är på riktigt.
Ja.
Jag står bara inte i ett litet kök och bakar några kakor. Liksom, utan det här är på riktigt. Det här håller på att bli en business. Det kändes väldigt skönt faktiskt.
Din roll idag, du har ändrats lite från att vara den som gör allt i princip. Från att baka till att hantera kontakter med inköpare och försäljare och marketing och produktutveckling. Till nu mer produktutveckling.
Ja, produktutveckling, marketing. Det är väl mest det liksom. Och försöka ta fram en fungerande budget och en marknadsplan. Sådana där grejer. Det jobbar jag på.
Ja. Det är så många hattar som du har på dig under den här tiden.
Ja. Det var ju väldigt liksom hands on i början. Jag släpade så mycket tunga väskor med smör och mjöl och grejer från Whole Foods på tunnelbanan. För jag hade ju liksom inga pengar, så det var ju bara att göra det. Det var så jävla tungt och det var så jobbigt.
Men vad köpte du in då? Köpte du från Whole Foods?
I
stora mängder.
Ja.
Till ditt provkök.
Ja,
exakt. Uppe i Harlem.
Ja, exakt. Så det köpte jag på Whole Foods på 87:e gatan. Och så tog jag tunnelbanan till 116:e. Och så gick jag därifrån till bageriet. Det var tungt. Det var slitigt. Det var oftast tidiga morgnar. För fasken.
Och vad sa de på Whole Foods? Nu kommer hon,
nu kommer hon med smöret igen.
Med smöret. Med otroliga mängder smör.
Så var det. Så var det verkligen.
Gud vad roligt.
Ja.
Men, och du måste ju ha så här, varit någon gång det bara bränts vid eller det bara blivit någon sån.
Ja, i början var det ju liksom trial and error. Det var bara kändes som varannan plåt liksom blev fel. Antingen för lite bakad eller för mycket. För man måste ju också lära känna liksom, hur fungerar de här ugnarna och vad behöver jag egentligen ha för värme och du vet, sådana där grejer.
Ja, precis.
Det är ju inte alltid som det är hemma.
Nej, och i sådana stor skala också.
Ja, exakt. Nej, men det tog tid. Det gick rätt bra faktiskt när jag slutade. Då hade vi fått in snitsen ändå i bageriet. Det gjorde. Och då hade jag en jättebra tjej som hjälpte mig som tog hand om mycket också. Supernoggrann och duktig liksom. Så då gick det ganska bra, men det blev ju fortfarande fel. Såklart.
Mm.
Och eftersom jag bara jobbade med folk på deltid så var det många som inte... Det var ändå lite omsättning på folk liksom. Och det tar ju också tid att lära upp någon ny liksom, hur det ska vara. Man måste vara så himla engagerad
Lär känna personalen, absolut. Hur många timmar hade du det här köket i början? Var det liksom 24 timmar om dygnet eller bakade du på morgonen?
Ja, men jag har ju ändå satt en liten gräns att jag vill hämta mina barn 14:15 varje dag. Så ofta så började jag 6:00. Så bakade jag till 2:00 och så sprang jag och hämtade barnen. Och så fortsatte de att baka när jag hade fått till ett fungerande team. Liksom. Då kunde de fortsätta att baka till 4:00 ungefär. Ja, så ja.
Tidiga morgnar.
Ja, det var tidiga morgnar. Då var jag ganska trött på kvällen.
Vilka affärer säljer du nu? Vad kan man hitta Unna Bakery?
Ja, alltså man kan, det är mest så här mindre gourmetaffärer, eller hur jag nu ska kunna beskriva det. Men vi är även i några Whole Foods. Vi är i ganska många Dean & DeLuca. Vi är, ja, men det är sådana ställen. Liksom Saybars och ja.
Är det lokalt här i New York? Eller kan man hitta
det mesta är i New York med omnöjd så att säga. Men även, de finns över hela USA. Liksom. Jag tror att vi är ungefär 200 butiker nu. Det mesta på östkusten men även liksom Kalifornien och ja, hela landet.
Vad säger amerikanerna? Vad är deras intryck eller liksom med svenska kakor? För de är ju inte vana vid det. Kanske inte har testat det förut. Vad är en vanlig respons som du får?
Ja, de känner ju smöret såklart.
Smöret?
Ja. Okay. They're so buttery. Ja, för det tycker jag att kanske de kan bli bättre på här och använda mer smör i sina kakor.
Använder de någonting annat substitut eller är det bara att man får lite smör?
Ja, jag vet inte vad de använder.
För i Sverige så är det så här margarin och smör.
Ja.
Och smör är väl det som är lite bättre än margarin?
Ja, precis. Det är det. Det är det. Nej, jag vet inte vad de använder. Det är många, när man tittar på många fabriksgjorda så är det många som använder palmolja och sådana grejer. Men det gör inte vi. De gillar också att de är lite mindre.
Att dina kakor är lite mindre.
Ja, precis. De gillar storleken. Det tycker de är bra.
Just det, för deras är som kastrullock ibland.
Ja, precis.
Och lite så chewy, lite mjuka i mitten.
Ja, exakt.
Och berätta lite om ingredienserna också, för är ni ekologiska?
Nej, vi använder ekologiskt smör och mjöl, vad mer? Ja, det blir ägg och så vidare. Vi är precis jättenära att bli non-GMO certified.
Okej, och om det är GMO, då är det alltså...
Då är det dåligt.
Då är det dåligt.
Ja.
Okej. Jag tänkte säga genmanipulerade, men det kanske är helt fel. Men då är ingredienserna är framställda på konstgjort.
Ja, men precis. De har varit där inne och gjort någonting. Ja.
Så det är en stort milstolpe för er om ni skulle få en sån certifiering.
Det vore jättebra faktiskt.
Är det svårt då? Svårt att få?
Egentligen är det inte svårt. Det som är svårt är att bageriet där jag jobbar nu ska jobba med rätt distributörer och hitta rätt ingredienser. Du vet sådär. För ofta så är det, ja, det finns ett non-GMO smör som inte är ekologiskt. Men att få tag på det är jättesvårt. Vi har försökt. Det är sådana där grejer att man ska försöka hitta de här specialingredienserna. Det är fortfarande rätt svårt här. Mm. Det är inte så många som använder ekologiskt smör till exempel.
Nej.
Så det har tagit tid. Det har det. Plus att vi bytte ju liksom. Jag hade ju koll på mina egna ingredienser när vi bakade. Då var det lätt för mig att byta. Men nu när jag går igenom dem då är det ju svårare att byta ingredienser. Då måste vi... Det är en process.
Ja.
Det är det. Men förhoppningsvis innan jul är vi certifierade.
Okej.
Okay. Ja.
Tror du det skulle betyda någonting för varumärket?
Absolut. Det verkar vara en jättestor grej för köparna i butiker. Alltså de som köper in kakor. De vill se så många såna här certifieringar som det någonsin går på framsidan av ditt paket. Ekologiskt, non-GMO, vegan, gluten-free. Allt sånt där vill de ha.
Ja.
Ja. Så det kommer vara en bra grej.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad, berätta om, det var någon tävling som jag hörde
just det.
Att du fann.
Ja, vi var med i en tävling som heter Great Taste Awards. Den är i Storbritannien. Och det här, då vann vi faktiskt priser för våra drömmar och vår kardemummaskorpa där. Så det var ju jätteskönt att få ett sånt bevis på att man gör någonting som är bra liksom.
Ja, verkligen. Ja, det är väl fantastiskt.
Ja, det var bra för självförtroendet, det var det.
Hur kändes det när du... Var ni vinnare alltså? Ni vann de kategorierna?
Nej, man vinner antingen 3, 2 eller 1 stjärna i kakkategorin. Och vi vann 1 stjärna. Det var ingen som vann 3 stjärnor. Det kanske var en som vann 2 stjärnor. Så det var ändå rätt bra liksom. Och det är en jättestor tävling som, ja. Den är bra att vinna. Den är bra att kunna ha på sina paket som jag nu har och sådär.
Oh, vad kul. Och ja. Hur kändes det, kommer du ihåg?
Ja, det kändes ju helt, va? Är det här sant? Och 2 också. Ja, det var liksom det var en jackpot. Det var jävligt skönt.
Ja,
det var det.
Det var härligt.
Ja, jag kommer ihåg att jag var hemma i Sverige då. Ja, då kunde vi i alla fall få skåla.
Ja.
Ja, då tyckte jag att det var värt.
Men är du duktig på att fira framgångar?
Nej, men jag försöker bli bättre. För det mesta så är det bara så här. Men jag firar inombords. Förstår du vad jag menar? Det är inte så att jag slår på stora trumman och liksom sprättar en champagneflaska varje gång. Vilket man kanske borde göra. Men jag blir liksom lugn och belåten inombords. Det är så jag firar.
Mm.
Och det är rätt härligt.
Ja, det är härligt.
Ja,
ja, men jag tycker att man ska fira. För att det är ju jätte... Alltså, man firar ju generellt sett för lite. Men när man får såna här framgångar så... passa på och verkligen njuta av det.
Ja, men det är det man måste göra.
Ja, ja, för annars kan jag tänka mig att det är lätt att bara tänka på nästa och nästa grej, vad vi ska göra nu och sådär.
Det är ju så det brukar bli liksom.
Ja.
Det känns skithärligt en timme eller någonting och sen så, jaha, nästa grej.
Ja. Vad är smöret nu?
Ja.
Vad är det om 5 år? Vad är ni då?
Ja, jättebra fråga. Vi börjar ju faktiskt längta hem lite till Sverige. Så,
du och familjen?
Ja, jag och familjen börjar väl längta hem lite grann. Så förhoppningsvis har jag drivit på det här ordentligt så att det är någon som vill köpa det till en bra summa. det vore skönt. Eller så om jag driver på lite till och det blir lite större så kan ju jag sitta och jobba i Europa eller i princip vart som helst och sköta det här. Det skulle också vara kul faktiskt. Om man, ja, stanna kvar. Men då är det så här, jag vet inte hur det funkar med allt pappersarbete och om man måste vara medborgare och sådana där grejer då. Vilket som än händer så kommer ju det vara jättebra. För om jag säljer det, jag har ju lärt mig så otroligt mycket redan på den här resan. Så jag tror inte det kommer vara lika jobbigt nästa gång att starta ett nytt företag om jag nu vill göra det.
Tror du att du kommer göra det? Har det väckt?
Kanske.
Ja. En entreprenöriell ådra.
Ja, ja, men kanske lite grann faktiskt. Det har det nog. Ja. Men det måste ju vara helt rätt. Jag måste ju verkligen brinna för idén annars. Det har jag i alla fall fattat. Att man skulle aldrig kunna starta något som man halv tror på och tycker är halvkul. För det är så mycket jobb så att det här måste vara superkul alltså, för att kunna driva på det.
Det är en bra insikt.
Ja, ja, det måste vara något man brinner för. Annars blir det inget.
Har du några tips till den som kanske också funderar på att starta något mat- eller bakföretag?
Ja, nej, men det är väl mitt bästa tips liksom. Verkligen tro på vad du gör. Tänk igenom idén 100 gånger liksom och gör en plan. Och sen får man ju ändra den där planen många gånger säkert. Men det är rätt skönt att ha något att hålla sig till. Och se, bocka av. Mm. Jag älskar listor.
Jag älskar också listor. Ja. Det är så skönt.
Ja, det är toppen tycker jag.
Man känner att man liksom, att det blir en, man tar sig vidare.
Ja, ja.
Utvecklingen.
Ja, precis. Ja, vad annars liksom? Nej, det är nog bara att man ska vara förberedd på mycket, mycket jobb. Mycket mer än vad man tror jag. Faktiskt.
Nätverka och sånt där.
Ja, det skulle jag nog kunna vara mycket bättre på. Det gör inte jag. Jag gillar att sitta hemma på kammaren. Liksom.
Men det är väl skönt också att veta att man kanske inte alltid behöver det. För den här stan annars är ju ganska mycket så. Man ska nätverka och man ska mingla. Man ska gå på event och synas och höras. Men om man inte är lagd åt det hållet. Som jag till exempel inte heller speciellt mycket för det. Så är det ju skönt kanske att känna att man kan lyckas även om man inte är en mingel.
Ja, det går. Ja. Jag tror, har man en bra produkt så går det liksom.
Ja, ändå.
Ja, det gör det. Ja. Men det skulle kanske gå ännu bättre om jag var ute och träffade lite folk.
Det kan du anställa sen när ni har växt ännu lite mer än en sån...
professionell minglare.
Exakt. Ja. Det hade inte varit helt dumt.
Nej, verkligen inte.
Men du var ju grafisk designer också innan det här. Hur hänger det ihop med att vara bagare? Finns det några likheter?
Ja, det är ju kreativt i alla fall.
Mm.
Ja. Men att vara bagare fick jag ju använda händerna lite. Så, och det längtade jag efter. Att få vara liksom fysisk på något vis. Men sen när jag hade varit det i 2 år så tyckte jag det var jätteskönt när det var över också.
Ja.
Ja. Vad hände med den? Vad hände med den grejen liksom? Att jag, ja men gud, jag måste vara aktiv och göra någonting med händerna. Jag orkar inte sitta framför datorn.
Nej.
Det var en liten del i varför jag startade liksom det här också. För att jag ville vara det. Men sen, ja, det kanske blev för mycket eller någonting. Men jag tyckte det var väldigt skönt när jag fick sluta baka. Nu bakar jag bara för skojs skull igen.
Ja. Ja. Kände du någonstans att lusten försvann när det blev ett jobb, ett måste?
Ja, när det blev för mycket. När jobbet blev för mycket liksom. Det var för mycket de där åren egentligen. Och så hade jag ju en 1-åring hemma också. Som kräver sitt.
Absolut.
Ja,
absolut.
Och en 4-åring. Så det var liksom, ja.
Det var full rulle.
Det var full rulle på alla fronter kan man
svårt
säga.
Svårt att ta med en 1-åring och en 4-åring in i bageriet också. Vad som helst kan hända.
Ja, gud ja. Ja, nej, det gjorde jag aldrig. Nej, nej. Det hade nog varit katastrof tror jag.
Men det är också lustigt hur den här stan, eftersom man jobbar väldigt mycket och många sitter framför datorn väldigt långa liksom, dagar, hur man längtar efter det här fysiska och göra något med händerna.
Ja.
Jag känner många som, just keramik verkar vara, jag vet inte om det är en trend nu, men många som,
av
mina kompisar som börjar med keramikkurser och så, jag tror också att det handlar om det här och liksom, knåda och vara i liksom en miljö där man får smutsa ner sig, man får vara liksom väldigt hands on.
Ja, det är skönt.
Det är ju skönt, det är en liten avslappning nästan.
Precis. Ja, men att baka, det blir nästan som meditation liksom, för det är ju ganska repetitivt många grejer man måste göra. Så där. Det är bra för huvudet, tycker jag.
Ja, men jag håller med faktiskt. Ja. Jag tycker också det. Det är härligt.
Nu försöker jag få in det mer. Ja, men det måste ju vara balans på allting liksom. Och blir det för mycket åt något håll så blir det inte det bra. Men nu försöker jag ändå få in någon balans, liksom, inte bara dator utan även... Ja, det är ju produktutveckling också, att jag bakar och försöker hitta på nya smaker.
Exakt,
och
sånt. Testa nytt.
Ja, ja.
Men är det något som du kan avslöja, någon ny kaka som kanske kommer inom kort?
Vi har ju precis släppt två nya smaker.
Jaha.
Ja, kokos och havre är en ny och en lemon lime kaka.
Okej.
Okay. Ja.
Mm.
Så, gott. Ja. De gillar ju verkligen lemon lime här i USA har jag märkt. Det är inte riktigt lika stort i Sverige tycker jag.
Nej.
Nej. Så det var faktiskt en liten anpassning mot den amerikanska marknaden. Det har jag inte gjort förut.
Nej, vad kul.
Ja, ja.
Lemon lime, ja. Nej, kanske amerikansk smak.
Ja, de gillar det här citrus. Ja.
Vad säger du om mjuka kakor? Kanske någon rulltårta?
Ja. Så i början så var jag spretade egentligen åt alla håll. Liksom. Jag började med kakan och tänkte, men gud, jag älskar rulltårta och jag vill ha göra det här toskakakor. Och
liksom,
ja, det finns ju så otroligt mycket gott man skulle vilja göra. Men jag har bara insett att det går inte. Jag måste hålla det enkelt, tydligt och ja. Så det är svenska småkakor jag kör på.
Mm.
Ja.
En begränsning där, ja, för att få det.
Jag måste begränsa det, för annars så... Ja. Det blir för spretigt annars, tror jag. Det gör det.
Och svårt kanske också med... Det kräver, ställer andra krav på så här förpackning.
Exakt.
Och hållbarhet.
Ja. Och sånt. Ja, och det blir en annan sorts kund då också. Liksom. Då ska man in på bageriavdelningen. Nu är jag på groceryavdelningen. Ja, du vet. Det blir mycket. Det gör det.
Tror du att det är en ett recept till framgång det där och begränsa sig och fokusera på någon en
ja, för mig är det. För då kan jag liksom, men det är alltid mycket lättare att vara kreativ när du har begränsningar på något vis. Så jag kommer nog kunna hitta på nya saker med småkakor liksom. Och sen kanske att man vet ju inte vad som händer i framtiden, jag har ingen aning, men just nu är det bara småkakor. Det är det.
Vad säger dina barn? Har de blivit fenare på att baka också?
Ja, min äldsta var med ganska mycket. Men sen blev hon glutenallergiker.
Nej!
Så nu kan inte hon äta de här kakorna.
Nej, ja. Typiskt!
Ja, det är så typiskt. Så jag jobbar på det.
Och ta fram en glutenfri kaka.
Ja, glutenfri, kanske vegansk. Ja, vi får se. Det kanske blir allt möjligt. Du vet, men som jag sa, de vill ju gärna ha de här loggorna på paketen. Liksom. Om jag har en sån kaka som har jättemånga loggor.
Ja.
Ja.
Köp, trycker fullt med loggor.
Ja.
Men jag kan förstå det också lite, för att det känns som konsumenten här, det är ju många specialkoster och dieter.
Ja.
Och
ja, det är det. Det är det verkligen. Och så man måste hänga på det tåget också, tror jag. För att vara relevant. Liksom. Jag gillar ju att det är traditionellt och sådär. Men man måste ändå kunna tweaka det lite grann. Och hänga med.
Mm.
Ja.
Anpassa sig.
Ja, det tror jag är A och O faktiskt.
Kan du beskriva hur förpackningen ser ut för de som inte har sett?
Ja, alltså min kompis Johanna Kindvall, det är hon bor i Brooklyn och hon har illustrerat mönstret som jag använder mig av. Och det är inspirerat då av skandinavisk porslin.
Ja, okay.
Ja, du vet, rörstrand och såna här grejer, cirkligt och nej, vad heter det?
Snirkligt heter det. Ja. Snirkligt låter också bra i och för sig.
Ja.
Ja, just det, precis. Och i olika, lite pastellfärg.
Ja, eller kanske inte pastellfärgat, utan där har jag nog mest bara tagit en färg för varje kaka liksom, för att kunna skilja dem åt på det viset. Ja. Aj, men så jag använder mig jättemycket av det mönstret och sådär. Och överlag så är hela liksom loggon och sånt är inspirerat av, du vet, stämpeln som finns under en kaffekopp.
Ja.
Den.
Just det.
Ja, det är lite så.
Ja, vad kul.
Där kommer ifrån.
om man vill att det ska verkligen sticka ut på hyllan så måste det vara mer skrika färger, eller hur ska man tänka då?
Ja, nej, det måste nog, det måste för det första ta mer plats liksom.
Fysiskt det. Utrymme, ja. Liksom. Ja. Stor förpackning.
Stor förpackning, och det är ju så himla, det är ganska många som gör det, men det är ganska stor förpackning och lite kakor i.
Mm. Ja. Tänkte på det senast igår. Det var helt för sig en chipspåse, men alltså när man öppnar, ja. Hur det verkligen är. Alltså en hälften full, ja. Halvfull eller halvtom.
Ja.
Hur man väljer att se på det.
Ja, precis. Men det och då när man öppnar, då känner man, gud, den här är halvtom.
Eller hur? Ja, ja. Man ja. Blir lite så här, man är ju van, men man blir också lite irriterad.
Ja, för jag, det här borde jag kunna egentligen, men jag tänkte ju när jag gjorde min förpackning att den ska vara, det ska passa perfekt för kakorna liksom. Det ska vara precis så mycket det behöver bara, inte mer. Dels för att också för liksom miljöpåverkan, hur mycket material behöver jag använda, hur mycket plats tar det när det skeppas och så vidare och så vidare. Så jag vill ändå inte gå, liksom, jag har ju mycket mer, jag har ju dubbelt så mycket kakor i den här påsen. Så, ja.
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 Men det känns ju rimligt att tänka så, att man inte vill slösa, man vill inte ta, liksom, använda för mycket för stora förpackningar för innehållet och sådär.
Ja, man vill ju minska det där så mycket man kan.
Ja.
Ja. Men sånt, det är faktiskt sånt som jag kanske har tid att tänka mer på nu. Hur kan jag vara lite smart, liksom, lite miljösmart också när jag gör det här?
Ja, precis.
För det har ju varit min ambition hela tiden, men det har kommit för långt ner på listan liksom.
Mm.
Så jag har inte ja,
tid.
Jag har inte kunnat göra det liksom. Nej. Men nu kanske det ska komma lite högre.
Man ser ju ibland plåtburkar, kakor som säljs i plåtburkar i Sverige i alla fall, som man kan återanvända så där. Det är kanske mer en present.
Man, vi har ju också gjort en plåtburk nu.
Jaha.
Ja, för jul och du vet.
Ja, just det. Precis. Ja. Jul. Det är perfekt för julen.
Ja, exakt. Så det har vi gjort. Med, vad är det nu då? Pepparkakor och drömmar i.
Åh, gud vad gott. Vad sugen jag blir på jul. På butikshyllan sådär, får du bestämma så här ska kakorna stå, eller så här ska det se ut? Eller?
Nej.
Det är butiken
som håller i det. Det är butiken, och börjar jag lära mig nu hur den här världen fungerar. Så nu jobbar jag med en merchandiser, eller vad jag nu ska kalla det, som går runt, som redan känner de här köparna, som har bra relationer med alla butiker och kollar så att det ser bra ut på hyllan, fyller på. Sånt här tycker jag är jätteviktigt. Och det visste ju inte jag när jag började. Att det var så himla viktigt. Men det är tydligen relationer. Personliga relationer med de här köparna. De har sån makt. Särskilt de på Whole Foods och de här större. Liksom,
Man tänker ju att de sköter det.
Nej, det skiter de ganska mycket i faktiskt.
Så det krävs att man själv går runt och kontrollerar att ens produkt syns och presenteras
bra. Ja, det behövs.
För det tänker man ju absolut inte på. Det tänker man ju bara så här, okej, men vad kul. Whole Foods har köpt in min produkt och sen sköter de resten.
Ja, för man tycker att det borde ligga deras intresse att det ser snyggt ut på hyllan, att de säljer så mycket som möjligt. Jag vet inte vad det beror. De kanske inte har tid helt enkelt. Jag vet inte. Men att ha en sån här merchandiser som håller koll, det verkar vara jättebra.
Ja, för sen vill man ju inte heller vara längst ner. Man vill ju gärna vara i ögonhöjd.
Ja, precis.
Jag tänker mig.
Och sätter upp såna här shelf talkers och såna grejer.
Har det hänt någon gång att du så går in i en butik och bara, de har satt mina kakor i det här hörnet och har flyttat om?
Nej, det har jag inte gjort. Men om de har varit så här huller om buller eller någonting sånt, så har jag ju snyggat till det i alla fall.
Ja.
Men det finns ju ingenstans att flytta grejerna. Nej, då måste jag ju flytta något annat märke.
Ja, precis. Jag trycker tillbaka någonting annat. Kaka och sen sätter dina framför.
Ja, nej, kanske jag borde göra.
Hör ni lite, gör ni demos och så i butik? För det kan jag också tänka mig, om man står där och det är din kaka och du har en kund som kanske står och fingrar på någonting, att det skulle vara så lätt att bara prova den här. Ja. Att man skulle liksom, det kliar här i fingrarna till och bara, här precis. Har du jättegoda.
Ja, men det gör det. Det gör det. Och ibland när jag står och tittar liksom att det ser bra ut, så kommer det fram folk och liksom, men gud, har du provat de här kakorna? Jag, då säger jag inte jag att jag har det här företaget.
Va?
Jag älskar de här kakorna. Då låtsas jag att jag är en kund. Liksom. Ja. Du måste prova dem.
Men det skulle ju säga så att här, det är jag som bakar dem.
Ja, nej, det gör jag inte. Utan jag...
Det kanske är bättre.
Jag håller mig ifrån. Jag håller mig borta. Liksom.
Och säga, de är så
det är nog det här med det här personliga. Liksom, att jag inte vill göra det så... Ja, det blir så personligt på något vis. Om jag skulle säga det.
Och att det handlar om dig.
Ja, jag vet inte. Nej, det vill jag hålla borta från mig själv på något vis.
Så du, man kommer aldrig se liksom, din bild på förpackningen? Eller
nej, inte min bild på förpackningen. Bara min mamma. Inte jag.
Hur har du tänkt kring sociala medier och så? Ni har ju jättefint Instagram-konto.
Vad tycker du?
Men där ser man inte heller så mycket dig. Det är någon bild på dig.
Ja, någon bild. Bakar. Vi tog faktiskt en bild med Charlie Bennett som tar mina bilder. För att det efterfrågas liksom om vissa butiker som ska göra skyltar och såna där grejer. Jag vill ha det, så då kände jag, men då måste jag ha en bra bild om det ska vara någon bild. Så då tog vi några sådana. Så det har jag gjort. Sociala medier är jag jättedålig på. Jag jobbar med en tjej, med Pia, som hjälper mig med det. Som till och med ger mig ett schema vad jag ska posta och sådana där grejer. Och vad var det nu? September, då postade jag ingenting. Jag hade ett schema typ varannan dag liksom. Det här ska jag... Nej, det vart inte.
Stackars Pia.
Jag kände bara, nej, det här går inte. Nu gör jag ett nytt försök. Nu kör jag på. Nu försöker jag posta lite varannan dag liksom. Så får vi se.
Men vad är det som tar emot? Eller vad är det som känns? Eller är det bara tiden som inte räcker till?
Men det tar emot också för att jag känner så här, men gud, det är väl ingen som är intresserad av det här. Alltså, det här är ju bara lite kakor. Det är så det känns. Ska jag hålla på och göra en post varje dag om det här?
Ja, jag skrattar för jag känner igen mig i den känslan. Ja. Liksom, hur man bara, nej men varför ska jag? Liksom, ja. Det är ingen som kommer bry sig om det här, men det är ju det.
Ja.
Det är ju verkligen det.
Ja.
Följer man ett konto så är man ju sugen på att se bilder.
Ja, men exakt. Man är ju det.
Ja.
Så nu har jag bestämt mig för att skita in den där lilla rösten som säger att ingen är intresserad. Och nu bara gör jag det, så får vi se. Om jag får några fler följare.
Ja, precis. Precis. Man får nog tänka så här, fler följare eller bara... mer kanske interaktion med följarna
exakt.
Eller bara strunta i antalet följare men göra det för att det blir ett fint flöde och fint innehåll.
Ja, precis.
Och de är så fotovänliga också.
Men det är de ju. Ja, exakt. Så jag har ju alla möjligheter att göra något bra.
Ja, det tycker jag du ska göra.
Ja.
Men den här lilla rösten, har den alltid funnits där som har liksom sagt lite nej men inte ska jag?
Ja, gud. Den finns fortfarande.
Är inte det lustigt även efter liksom 4 år och alla framgångar som du har haft att den ändå, att det där är så starkt?
Ja, det är ju egentligen ganska tråkigt att det är så. Men det är också, jag vet inte, det kanske är också drivande liksom att man försöker göra någonting som ska vara relevant liksom, som ska vara bra och så vidare. Jag vet inte vad det är, men det är klart det finns en röst som säger, men gud, det är ingen som bryr sig. Och ibland säger den också, gud vilka dåliga kakor du gör och du vet.
Ja, nej.
Att man är dålig och du vet.
Ja.
Ja.
Det är, ja gud.
Den är jävligt tråkig. Jag börjar bli bättre på att ignorera den.
Precis, ignorera den och tänka att men det där är inte på riktigt.
Ja, precis. Nu gör jag det här och det är på riktigt och mina kakor är precis lika goda som vem som helst annars. Och nu, men du vet.
Ja, precis. Lite pep-talk.
Ja, precis. Jag tror det kommer med åldern också att man blir lite äldre och slutar bry sig om vad andra tycker.
Ja.
Faktiskt.
Ja, jag hoppas det.
Ja.
Men har du liksom din familj och sådär, har du någon, eller har du någon annan sån supporter som hela tiden har varit där och varit din positiva röst och sagt ja, hurra?
Ja, jag har jättemånga positiva röster omkring mig. Och liksom Erik, min man, har ju supportat mig jättebra i det här. Absolut. Det är ju han som har gjort det möjligt också, eftersom han har jobbat.
Precis, den lilla detaljen.
Den
också.
Lilla detaljen. För att jag började inte plocka ut lön ett år sedan kanske.
Ja. Det kan man väl inte. Nej, det kanske kan man väl säkert inte räkna med att göra i början.
Nej, det tror jag inte. Inte när man startar som jag i alla fall, jag vet inte.
Nej, man får vara beredd. Ska man vara en framgångsrik affärskvinna får man ha en framgångsrik man bakom sig.
Ja, precis. Eller sparat upp jäkligt mycket pengar så man bara kan leva på dem i två år.
Ja, men det där är nog bra att ha en sån plan. Alltså rent finansiellt också. Ja. Om man vill starta upp och är sugen på att starta något eget. Ja. Så hur ska det gå runt rent ekonomiskt?
Ja, exakt. Ja, det måste man ha.
Jag brukar alltid fråga om personen som är här om de har några så här tips till New York eller hur din liksom perfekta lördag ser ut till exempel. Ja. Vad hittar du på med familjen?
Ja.
Vilka
precis
ställen ska man besöka?
Alltså jag älskar ju Central Park. Vi bor nära Central Park. Så ibland så tar jag med mig barnen. Då börjar vi längst ner i södra delen. Det finns en jättestor, nu är det väldigt barnorienterat det här, men så är det. Så är mitt liv just nu.
Ja.
Börjar vi längst ner i södra delen av Central Park på en jättestor lekpark. Och sen så går vi upp, för vi bor längre norrut liksom. Så går vi upp genom parken och leker på alla möjliga lekparker och åker karuseller och ser liksom, de har ju shower överallt och sådär. Det är rätt kul, det är rätt mysigt att göra det. Och det tar ju några timmar, det är ju kanske 5 kilometer eller någonting att gå. Så det tycker jag är jättemysigt. Vad gör vi mer? Ja, men du vet, gå och äta en lunch på Bear Burger brukar vi kunna göra.
Bear Burger är jättebra.
Visst är det bra.
Speciellt med barn, ja. Väldigt barnvänligt och gott.
Ja,
det är det.
Det är, vi brukar också gå på Shake Shack, men det är så hysteriskt mycket folk så att, ja. Nej, Bear Burger.
Bear Burger, ja precis.
Kör på det.
Shake Shack är ju, ja precis, det är också, det är väl, vad ska man säga att det är? Det är som en bättre McDonald's.
Ja.
Eller liksom lite mer, ja, lite finare, bättre kvalitet.
Ja.
Men väldigt gott.
Ja, precis.
Långa köer.
Ja, långa köer, mycket folk, lite plats att sitta. Ja, nej men, vad vill jag mer säga? Jo, jag älskar ju gå nere i Nolita, typ Elizabeth Street och sådär. Och kolla i de butikerna där. Det finns så mycket små, fina butiker där tycker jag. Mm. Superhärligt.
Det är precis, det är ju lite till väster väl om. Alltså man har Broadway, man har Soho, man har alla kedjor som ligger där. Och sen så går man in några små gator.
Ja, österut är det.
Österut är det, precis. Så är det lite.
Så är det lite mysigare liksom.
Ja.
Och mer intressanta butiker och inte kedjor liksom.
Nej.
Ja, det är mysiga kaféer och grejer.
Det är bra tips.
Ja, men det gillar jag. Jag undrar om jag har några mer tips. Jag måste kolla. Ja, men jag har ju massa favoritgrejer såklart. Men jag är helt besatt nu av Sweet Greens sallader. Det är löjligt, jag äter det varenda dag. Ja, varje lunch äter jag en Sweet Green.
Och Sweet Green, det är en salladskedja.
Ja.
Som finns här.
Jag tycker de är så goda.
Jag kan inte komma ihåg. Jag vet att jag har varit där, men jag kan inte liksom särskilja det från de här andra salladsbarerna som finns. Men ska man välja en, då är
då
det
ska man välja Sweet Green. Mm. Ja, det måste man göra. Absolut. Och så älskar jag Maison Kaisers. Ja, men de har ju jättehärliga luncher och sådär. Men de har goda bröd. Jag tycker det är så svårt att hitta gott bröd här. Och det är lite mer europeiskt bröd. Liksom små frallor och grejer. Mm. Och så har de en pistache muffins där som är så himla god.
Ja, men då säger jag tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, men tack för att jag fick jättekul. Komma hit.
Och vad gör man om man vill följa dig på Instagram? Följa Unna Bakery. Vad gör man då?
Precis. Då
då söker man då på söker Instagram.
Då söker man på Unna Bakery.
Unna Bakery. U-N-N-A Bakery.
Precis.
Gör och Amerikabrevet kan man följa på Amerikabrevet.
Yes.
Ja, tack så jättemycket.
Tack.
Ha det bra.
Ja, du med.
Aha.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterssvärd och Ulrika Pettersson. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte följa oss på Instagram, där heter vi Amerikabrevet. Och mejla gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast@gmail.com. Ulrikas guide till New York, den kan man hitta på www.amerikabrevet.com.
Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.